Ni lyssnar på Radio Tyresö 91,4 och nu är vi två programledare här i studion.
Här sitter jag, Carl Olav Strand.
Och jag, Ann Sandin Lindgren. Och vi har tänkt att prata om politik.
Ja, och om politikers villkor, framförallt här i Tyresö, men kanske lite mer generellt.
Ja, och vi tillhör helt olika partier, du och jag.
Ja, det stämmer.
Du är?
Jag är kristdemokrat, har representerat kristdemokratin här i 15 år kan man väl säga, olika saker i Tyresö kommun.
Ja, du har varit engagerad länge i kristdemokratin?
Ja, jag gick med så i partiet någon gång på 90-talet, så det är inte jättelänge.
Men... Nej, vad bra. Ja, och jag är då socialdemokrat och har varit kanske aktiv ungefär i 20 år i kommunen.
Ja. En intressant fråga så här i början är, varför blev det så? Hur blev du socialdemokrat?
Ja, och det här är liksom, det är den svåraste grejen. Jag tror så här, någon gång i livet så känner man att man vill göra någonting. Man vill inte bara ligga framför tvn och kommentera, för man tycker att man har väldigt bra åsikter. Och man till och med liksom, det där borde man sagt där. Och sen när mina barn började skolan, då kände jag att, då var det faktiskt att Anders Linder bestämde i, han var skolstyrelsens ordförande, socialdemokrat. Han kom till vår skola och skulle lägga ner någonting. Då var jag en av de arga mammorna som tyckte att det var helt fel det. Så då kom jag på att jag måste engagera mig. Och så tänkte jag måste gå in i ett parti som bestämmer.
Så och då, jag gjorde... just då var socialdemokraterna i styret här.
Ja, och jag kunde egentligen gått in i ett mindre parti. Men jag ville också vara med och påverka. Tyvärr när jag gick med i partiet så slutade... Det första valet jag ställde upp i, sen dess har Socialdemokraterna varit i opposition i Tyresö.
Så du har fått leva med oppositionsroll då hela tiden?
Ja, jag har aldrig fått bestämma någonting.
Nej, just det.
Och?
Ja, alltså min bakgrund är ju att jag uppväxt långt upp i Piteå där. Och där var ju alla socialdemokrater, utom de som var näringsidkare och kanske bönder. Och farfar hade då en liten diverse handel som väl inte gick så det jättebra, som såldes runt 1950. Men det räckte, tror jag, för att han och söderna, då min pappa och hans bror, skulle hamna på högra sidan och rösta på högerpartiet.
Uppfattades de av andra som det från början? Alltså eller kände de själva att det var alltså deras...
Jag tror ju det var det här lite rädslan för att man inte skulle kunna driva sina verksamheter vidare. Och sen var ju pappa väldigt engagerad i Evangeliska Fosterlandsstiftelsen, som en rörelse inom Svenska kyrkan.
Ja.
Och det fanns ju också då i socialdemokratin länge tillbaks åtminstone. Det är väl inte tydligt nu, men det fanns ju en ambition utifrån Marx och religionens farlighet och sådär.
Och det var
jag
ganska rött
två.
I Piteå var det väl ganska...
Ja, sen var det ju mycket vänsterpartister eller kommunister då också. Så att det hände väl i val att borgerliga partier i kommunen bara hade en 20-30% alltså, och resten var partierna vänsterut.
Men varför blev det att du valde KD då?
KD, det var ju alltså, jag var ju länge, tycker jag, mera politiskt intresserad. Jag alltid tyckte det var jätteintressant. Jag brukar säga valvakan, det var ändå från jag upptäckte att den fanns, tyckte jag. Det var årets höjdpunkt alltså, eller det var inte varje år heller förstås.
Du är politisk nörd.
Ja, precis. Det ska jag säga. Och jag tänkte länge, jag kan aldrig engagera mig i något parti, för jag kommer inte riktigt att kunna bara så att säga, se ett perspektiv på politiken.
Är inte det ett av dilemmana när man ska gå in i ett parti? Ja. Att man har en massa åsikter och man, liksom, man får ett helt paket. Mm.
Just
som man ska förhålla sig till.
Sen när jag väl har gått med i ett parti så inser jag ju att det finns en bred debatt inom partierna också.
Ja.
Så att man kan ju vara vänster och höger eller vad man ska kalla det då inom kristdemokratin och även i socialdemokratin i hög grad. Men att jag kom med i kristdemokratin, det var nog två eller några olika skäl. Dels var pappa, gick pappa då över dit så småningom och engagerade sig lokalt där. Han prenumererade på tidningen åt mig och tyckte jag skulle engagera mig i det där. Men jag gjorde inte det då förrän på 90-talet. Och då var det nog när KDS blev Kristdemokraterna och så öppnade sig och blev mera det här europeiska.
Ja, men KDS då, det var ett jättelitet parti va?
Ja, som det inte... hade ju aldrig varit i riksdagen då.
Nej. Så du gick med under 4% var det då?
Ja, det frågan var om jag gick med. Det kan hända om de hade kommit in i riksdagen. Jag minns inte exakt när det var. Men sen råkade jag också träffa Birgitta Eklund som var Svenssons sekreterare. Jag träffade henne på bussen några gånger.
Och ja, vi bodde prata. Grannar med henne ja. Faktiskt.
Hon satt i kultur- och fritidsnämnden och sa att det där är ett trevligt uppdrag. Ja. Så att då gick jag med och sen så småningom så blev jag då ledamot i kultur och fritid och där har jag suttit i 12 år.
Vet du vad, vi kan nog hälsa till henne. Hon är en av de här vana lyssnarna. Absolut. Fast hon inte bor i Tyresö längre så lyssnar hon på Tyresöradion.
Ja. Vi hälsar till dig Birgitta.
Ja.
Ja. Ja. Jo, så gick det till ungefär.
Men när du gick med här i Tyresö, så att, var det en borgerlig majoritet då?
Jag gick med sen, ja det var ju ett sånt skede, så att sen jag kom med den borgerliga sidan eller allianssidan alltid haft majoritet. Vi är väl inne på, blir det femte omgången nu?
Ja, femte mandatperioden.
Mm. Ja.
Precis.
Från att då när jag kom till Tyresö var det ju egentligen växling vid varje val mellan sidorna så att säga, innan den här. Och att det har gått så här i Tyresö, det har väl också mycket med hur så att säga, samhällets uppbyggnad har förändrats. Det har väl i stort sett bara byggts bostadsrätter och villor de sista 20 åren och det sätter absolut spår då direkt i valunderlag eller väljarunderlaget och därmed i röstetalen också.
Ja, men när du kom med då i Tyresö, fick du uppdrag direkt?
Ja, jag fick dem ju så fort jag ville tycker jag. Och jag hade ju då ganska knepiga jobb ett tag där jag var ekonomichef i delar av posten och sådär. Så jag ansåg mig ju inte ha tid.
Nej.
Men sen då från 2000-talet så fick jag lite mindre enheter, mindre personal att hålla reda på sådär lite. Lite enklare situation på det sättet och då tänkte jag att då kan jag engagera mig lite grann.
Mm.
Och det är ungefär då det här känslan av att, ja varför engagerar man sig då? Då tror jag det här, alltså min pappas ideal det var väl egentligen det ideella arbetet. Alltså lönearbetet det var en
försörjningskälla
så att säga. Men han la ju ner sin själ i EFS och i de här politiska uppdragen och så vidare han hade. Eller andra uppdrag inom Svenska kyrkan också så småningom då.
Ja.
Han var lite så kallad ideell präst.
Ideell präst, ja precis. Oh, ja,
för att, och det ska han hade veta. Gudstjänster och sådär.
Ja, och det är väl väldigt mycket av frikyrkorna som bygger på ett totalt ideell grund.
Absolut, det är ju så gott som hela arbetet. Så man växte ju upp med det där att det bästa, det viktigaste man kunde göra i livet det var att göra någonting ideellt, inte tjäna pengar igen.
Nej, och göra någonting för någon annan.
Precis. Ja. Och det tror jag slår igenom också bland många som engagerar sig i politiken. Jag antar att du har någon liknande erfarenhet.
Jo, precis. Och jag tycker väl, om man säger så här, när jag gick med så då var jag ung och arg, höll på att säga. Men alltså, då var man i 30-årsåldern. Eller närmare 40 var i och för sig. Men hela känslan var ju att man träffade likasinnade som också ville någonting.
Mm.
Så det var ju det som var så roligt tycker jag med att komma med i politiken. Och framförallt på samma sätt som du sa, så de här diskussionerna som var inom partiet. Där man skulle bestämma sig, vad tycker vi i den här frågan?
Mm.
Och i början är man ju inte så skolad, så man fattar ju inte om jag säger någonting här. Tänk om jag låter som en kommunist eller folkpartist liksom. Nu, jag måste ju liksom, vad är den socialdemokratiska åsikten just i den här frågan? Och det är ju inte alltid så lätt om man inte vet partiprogrammet.
Nej.
Så man tränas ju också i att diskutera och skapa sin åsikt. Och det jag tyckte var roligt också med politiken, det var att varje morgon man slog upp Dagens Nyheter eller vilken morgonting man nu hade, så om det fanns en fråga, så jag var tvungen att ta ställning själv.
Mm.
Vad tycker jag i den här frågan? Därför att nästa möte visste man att man skulle diskutera med likasinnade. Då gällde det liksom att vara insatt i frågorna. Så jag tycker också att det skapar ju
ett eget intresse för att följa vad som händer, absolut.
Det man kan inte bara skippa hela samhället, man måste bry sig.
Nej.
Och vad händer nu?
Att engagera sig lokalt i politiken innebär ju också i väldigt hög utsträckning att man går med i en förening eller en lokal organisation. Och det är ju inte bara då att man, alltså vi Kristdemokraterna har ju haft då kan man säga ett möte i månaden ungefär. En del träffas oftare tror jag i partierna här. Och det är ju egentligen där de olika ställningstagandena diskuteras. Och där tycker jag ofta det är ganska högt i tak.
Just det.
Det vill säga man kan ha ganska divergerande åsikter. men ändå komma fram till någon slags syntes.
Man delar någon värdegrund som man vet.
Och det där tycker
har.
Jag märks också när man sitter med då på nästa nivå. Kristdemokratin har ju då ett antal distrikt och då finns det Stockholms län.
Mm.
Och då har man ett årsmöte och något ytterligare möte varje år. Och där finns det ju motioner då som lämnas in. Och när man tittar på den här motionsfloran så spänner den ju över en väldigt bred politisk sfär egentligen. Man kan tycka väldigt olika inom ett parti. Det mesta blir ju då avslaget av stämman. Därför att, men ändå någonstans sker en påverkan av partiets tänkande. Jag har inte engagerat mig alls egentligen, mer än att jag var med några gånger.
Ja. Och här i Tyresö så har ju Kristdemokraterna inte haft jättemånga mandat i fullmäktige.
Jag har haft två.
Två.
Just det.
Men ändå, då är ni de två som sitter i fullmäktige och några stycken till kanske.
Det finns ett par suppleanter också. Ja, och så.
Som sitter med i alliansgruppen. För först måste ni jämka ihop er inom KD. Och sen måste ni jämka ihop er inom alliansen. Precis.
Om man tar en nämnd då, som kultur och fritid, då är ju, på sätt och vis är det ju fyra steg.
Ja.
Det börjar ju med att jag då som vice ordförande som jag satt de sista 8 åren, då var jag ju med på ett beredningsmöte med förvaltningen.
Ja, precis.
Och där fick man ju reda på vilka frågor har tagits upp, vad ska vi ha för dagordning.
Ja.
Och så, då kom vi fram till att det här ska tas upp på nämndmötet. Och där diskuteras ju också en hel del politiska frågor tycker jag.
Ja.
Och jag känner nog själva att det var egentligen det ställe där jag hade mest möjlighet att påverka.
Ja.
Det var det här beredningsmötet. Och då satt man ju med ordförande. Alltså vi bjöd in då en från varje allians.
Precis.
Parti.
Ni var fyra eller?
Vi var fyra stycken.
Ja.
I huvudsak. Men det var väl egentligen jag och ordförande som alltid var där. De andra kom i mån av tid och möjlighet.
Och då var ni insatta i sakfrågorna ordentligt och kunde ställa alla era 100 frågor.
Exakt.
Som ni hade.
Ja.
För sen kom handlingar och de är ju tjocka.
Och sen kan man säga att redan då så jag och ordföranden hade, tillsammans med förvaltningen hade ju en viss idé att det här ska vi köra då som förslag. Sen så kom ju då ett möte med alliansgruppens representanter i nämnden,
just
inklusive
det.
Suppleanger. Och då blir ju sammanlagt 8 personer eller något sånt där de alla kom. Och där gick vi igenom dagordningen och så diskuterade vi de här frågorna där vi skulle ha ett gemensam ståndpunkt. Och blev vi inte ense där, då var det ju så att frågan ofta togs bort. Då, därför att då
vi måste
man
prata klart.
Ja,
klart.
Då måste man prata klart. Och sen i bästa fall då hade vi också ett lokalt partimöte i den där svepet där jag då kunde ta upp frågor. Hur ska jag tycka nu?
Förankrar det inom partiet.
Precis. Ja. Och sen kom då själva nämnmötet. Och det är ju lite mera spel för galleriet på något sätt. Eller, jag vet inte riktigt. Det fattas ju formellt beslut där. Men egentligen är ju besluten redan. I stort sett fattade innan.
Ja. I och för sig kan man ju säga. Det är också i och med att det mesta som tas upp i nämnderna tar ju sen upp i kommunfullmäktige.
Mm.
Och det är enda stället som egentligen kommuninvånarna får veta vad de olika partierna tycker.
Just det.
Så, men nämndsammanträdena är ju inte öppna.
Nej, det har ju diskuterats om det borde vara det.
Men
det finns en del praktiska problem.
Ja, men det gör ju att där på det är träningsmatchen inför kommunfullmäktige.
Ja, så är det ju.
Man testar olika idéer.
Exakt.
Ja. Så
hur funkar det när man kommer upp i kommunfullmäktige? Jag har ju bara suttit i nämnder.
Ja, du har bara suttit i nämnder. Ja. Jag har ju suttit i kommunfullmäktige i 4 omgångar nu. Jag har först varit 8 år. Sen hade jag faktiskt ett uppehåll 4 år. Och sen är det här nu min 4:e mandatperiod. När man sätter sig på listan, för det har du ju också gjort. Du sitter ju,
just det, jag står på listan, just det.
Ja, till kommunfullmäktige. Då sätter vi upp 51 personer minst, det vill säga, och gärna några stycken till.
Vi brukar få ihop 15-20 som bäst.
Men vi vet ju ungefär, eller man vet inte, men man tänker, de första 15 kommer ju förmodligen in och sen är man några stycken suppleanter som kanske kommer in. Och sen är det ju också så att folk, om vi väljer in väldigt mycket unga människor så är det väldigt stor risk att de börjar studera eller flyttar från en annan ort. Så att på vår lista så vet man att några stycken kommer hoppa av under tiden för att de hinner inte hålla på med politik. Så att egentligen när man sätter sig på en lista, det är ju för att man ska vinna valet. Då är man ju fullt övertygad om det. Men sen hamnar vi då i opposition. Och det är ju inte lika kul om man säger så.
Nej.
Och det gör ju det att jag då som, jag hamnade först, eller hamnade. Min första mandatperiod blev jag faktiskt invald som gruppledare i barn- och utbildningsnämnden.
Mm.
Och det är den, en av de nämnderna där det händer stora saker hela tiden.
Och där man har stora budgetar att
hantera. Stora budgetar och många frågor som väldigt många människor är engagerade i.
Just det.
Och då var det min sak att varje fullmäktige gå upp i talarstolen och debattera. Mm. Eller ifrågasätta, eller hacka på, eller hur man ska säga, på Mats Feldt som då var ordförande i barnutbildningsnämnden. Så att, och det var ju kul att stå i talarstolen och liksom, vad ska man säga, ja, kommuninvånare kanske skulle tycka det var käbbel, men det, var, det är också liksom, det är då man provar argumenten. Och där är det så, tyvärr tycker jag, att när man då är ny, så är man ju inte lika duktig som de som är i tv-sofforna. Man är inte lika slipad. Så debatterna är ju kul när den som står och debatterar. Mm. Men det kanske inte är lika kul för de som lyssnar på det.
Nej.
Så att, att sitta i opposition är någonstans att, att tala om för majoriteten ni har fel.
Mm.
Och det, det i sig.
Och sen få ut det till allmänheten också. Att vi har haft en annan uppfattning.
Menar, precis.
Ja, precis. Och det är ju inte så lätt alla gånger i Tyresö med mediaskugga som vi brukar prata om att vi lever i.
Och, jag, och de första 8 åren när jag satt där då, då tyckte jag att det var jättekul för jag var ny, jag var jätteengagerad. Sen höll jag upp då och sen har jag bara blivit en på listan. Mm. Jag har suttit i och för sig i socialnämnden, innan jag satt också kultur och fritid ett tag, men jag har inte haft några frågor att gå upp på i fullmäktige. Nej. Och då blir man ju bara en som sitter och lyssnar.
Mm.
Och då blir det ganska tråkigt att höra på. Alltså det är inte till, alltså det, debatterna är inte tillräckligt intressanta alla gånger för man, jag tycker att man käbblar för mycket.
För att använda det nya ordet som.
Ja, eller vad man nu ska säga.
Statsministern oftast använder.
Jag tycker ju att man måste ju förstå det kommunfullmäktige att man pratar ju till folket.
Mm.
Så de som lyssnar på närradion eller lyssnar via webben och de få som är där. Mm. Och det är en, ett problem att det är så få som sitter kvar och lyssnar på diskussionerna.
Så egentligen kan man ju säga att det är precis samma sak i riksdagen. Men kommunfullmäktige, det är ett tillfälle när man vill kommunicera sin politik också, lite utanför.
Ja.
Och det är väl därför det har den här uttalade debattformen.
Ja.
Debattformen är ju inte riktigt lika tydlig i nämnderna, tycker jag.
Nej.
Även om det finns såna inslag.
Man pratar inte utåt.
Nej, man pratar bara till varandra.
Ja.
Och jag kan väl tycka att kultur och fritid har vi inte haft så mycket tuffa debatter.
Nej.
Det får man väl säga. Det har berott lite grann på personuppsättningar och sådär.
För det är inte rött och blått i kultur och fritid, va?
Speciellt. Nej, inte, kultur och fritid frågorna är kanske inte heller
sådana
att man tydligt ser. Jag brukar ju skämta och säga att oppositionen skiljer sig från oss på en punkt bara. De har alltid mer pengar.
Ja. Självklart oppositionen alltid med pengar.
Precis, men så skulle det vara om det var tvärtom också. Det tror jag.
Ja.
Men så mycket debatt är det ju inte, utan oftast blir det ju så att det blir en viss, alltså förslaget presenteras, oppositionen invänder eller säger att det där gillar vi men den där biten gillar vi inte.
Mm.
Och sen beslutar vi enligt förslaget och sen reserverar man sig kanske eller lämnar in ett skriftligt yttrande eller sådär från sidan för att lite säkra då. Och i bästa fall kan då media kanske säga att det här var man inte med på då.
Media är väldigt lite.
Man tittar på mera ju då.
Ja. Men alltså på kultur och fritid, när jag satt där, det var mitt första uppdrag för 20 år sedan. Det var en imponerande nämnd att sitta i. Därför att då upptäcker man ju vilka enormt rikt kulturliv vi har, alltså föreningsliv. Då hade vi mötena på olika föreningars expeditioner och sånt.
Det hade vi också i stor utsträckning. Det har väl minskat lite grann på senaste åren här. Men
så man gick på studiebesök
ständigt? Jag har nog
varit
på många, under mina 12 år i nämnden har jag varit hos alla de stora idrottsföreningarna till exempel. Och också, kulturföreningarna har ju ofta inte samma bas eller lokal utan i huvudsak är det olika idrottsanläggningar som jag har besökt.
Och sen tyckte jag i och för sig kultur och fritid, då var det liksom egentligen kultur och fritid mot resten av alla nämnder. Därför det är en av de nämnder som får väldigt lite pengar som inte är, det är ingen lag, alltså det är ingen lag på att man måste ge. Så att det är en av de som man ibland sparar ner på väldigt mycket.
Det är ju så att vissa nämnder, de som sysslar med utbildning eller äldreomsorg och sådär, där har man ju en uppräkning med antalet personer i målgruppen, om man säger så, för de här åtgärderna. Men det har ju inte kultur och fritid.
Nej.
Och det har ju tenderat under de år jag har suttit att krympa andelen av kommunens budget. Ändå får man väl säga att den här kommunen är nog ganska väl försedd med både idrottsanläggningar och föreningar och sådär.
Jag tror det finns
ett starkt kulturliv, och det ser man också i enkätundersökningar att det är en del av kommunens framtoning som är positiv i enkäter och intervjuundersökningar.
Apropå det som du började prata om, det här med att gå med i ett parti och känna känslan av att någon slags sammanhållning.
Mm.
Det är det som gör också att man är med, om man är med i många föreningar i Tyresö, vilket du är.
Mm.
Du är med i SeniorNet.
Ja.
Som sysslar med vad då?
Vi lär äldre att använda IT.
Just precis.
Eller att tycka att det är roligt att använda IT, brukar jag säga numera.
Du är med i Lions.
Lions gick jag med när jag blev pensionär, ja.
Ja. Och du är med i Hammarbykyrkan.
Ja, det ligger i och för sig inte i kommunen.
Nej, men ändå.
Men det är ett ideellt engagemang som är väl kanske det som har tagit min mesta ideella tid. Nu har jag krympt ner det lite grann och flyttat lite till
kommunen. Och där är du webbredaktör.
Webbredaktör är det. Mm. Även i SeniorNet är jag webbredaktör.
Så är det.
Ja.
Och du är med även i styrelsen i Närradioföreningen.
Ja, det stämmer.
Jag lyckas värva dig.
Just det.
Ja. Men det är det inte också så att tack vare, man får ju nätverk, man lär ju
betyder
känna.
Betyder mycket, tror jag, man lär känna folk.
Ja.
Och de här hänger ju ihop också, Närradion, Lions, SeniorNet, det finns trådar mellan delarna.
För du gör flera program.
Ja, jag har ju försökt med på att göra program för SeniorNet och för Lions.
Mm.
SeniorNet har jag gjort tillsammans med Gunnela Grell-Lundgren, men Lions har jag hållit i lite mera.
Och sen har du gjort program även inför för Kristdemokraterna inför valet?
Ja, det gjorde jag inför valet, ja.
Ja, så att det...
ihop med Leif Kenneberg och de andra.
Nu ska jag då låta dig läsa upp det som gjorde att jag bjöd in dig här nu, för att det var så... För att jag blev lite chockad och säger, nej, jag ska inte säga bli chockad. Jag följer dig på Facebook.
Det.
Och det som är roligt, tycker jag, när man läser dina inlägg på Facebook, att du är inte, jag tycker inte, jag har svårt för folk som är vandrande partiprogram, som liksom alltid håller med sitt parti och inte har en egen åsikt. Men du har egna åsikter hela tiden, så jag tycker det är kul att läsa dig. Och vad var du skrev? Ja,
jo,
en natt var det till och med. Klockan 11:53 så skrev
Ja, precis. Det var att jag då hade gjort min sista insats i Tyresö-politiken. Jag satte dock ett litet frågetecken.
Aha, vad bra, för,
ja,
vad bra.
Man vet ju aldrig vad som händer.
Nej.
Jag har, som jag sagt, har suttit 15 år i olika nämnder. Tycker det är dags nu att sluta och kanske ägna tid de år som återstår av livet åt något annat. Har också de senaste åren fått allt svårare att känna samhörighet med det parti, KD, som jag representerat. Partiet har dragit högerut sedan Alf Svenssons och Jerzy Einhorns dagar. Framförallt saknar jag miljö- och klimatfrågan i partiets framtoning. Men även omsorgen om de svaga i samhället ser ut att ha svalnat. Dock har jag trivts bra i KD-gruppen i Tyresö. Mina invändningar gäller mera partiets utveckling på riksnivån. På bilden som jag då hade med syns min sista politiska utsikt, och det var den rödgröna oppositionen i beredningen för medborgardialog och mångfald och medborgardialog, tror jag den heter.
Precis.
Jag har suttit sista året.
Jag talar om, för det var den gamla demokratiberedningen som fick ett större uppdrag.
Stämmer.
Vad gör man i den beredningen?
Lite av varje.
Ja.
Det kändes lite som det här ordet med mera beredningen inte var helt felaktigt. Men det är ju de gamla demokratifrågorna, alltså att sprida demokrati och demokratiskt tänkande i kommunen. Det handlar om mångfalden, jämställdhetsfrågor, alltså mångfaldsfrågor då, integration och såna här saker. Kontaktytorna mot andra länder ligger där.
Mm.
De här vänorterna vi har på olika ställen. Och sen så att metoderna för medborgardialog, alltså hur ska medborgarna kunna påverka politiken genom partierna och genom tjänstemännen och sådär. Och där sista mötet här var ju lite förslag nu till att lägga ner vissa sådana inslag och ersätta dem med andra.
Förklara nu varför lägger du av? Eller varför gör du det?
Det där var väl ett skäl då. Jag har ju varit lite skeptisk till, kan man säga, jag tycker att det finns en viss högervridning i kristdemokratin. Jag kopplar den mycket till ungdomsförbundets tillväxt, om jag säger så.
Framgång.
Ja, alltså det finns en jag tycker nästan det är en slags övergång från gamla Moderata ungdomsförbundet till Kristdemokratiska ungdomsförbundet som påverkar ändå synsätt och tänkande. Och nu har ju många av de här kommit upp i partiet också och börjat vara på mer ledande roller. Så jag tycker det har försvunnit en del av det incitament som fanns när jag gick med. Jag gick ju med i ett miljöparti, tycker jag.
Mm.
Alltså kristdemokratin var ju engagerat i linje 3-kampanjen till exempel mot kärnkraft. Och det var då jag gjorde min första insats utan att vara kristdemokrat, så att säga.
Mm.
För då var jag med lite grann på det hörnet. Och jag har ju alltid, ändå sedan jag fick barn, höll på att säga, har jag ju sett miljöfrågorna som de kanske viktigaste. Sen hade de Anders Wijkman med när jag gick med, och han var ju en miljökämpe, så det var ju ett starkt skäl att engagera sig i kristdemokratin. Men han är ju borta ur bilden, och på sista åren har jag inte sett några ord alls om detta från kristdemokraterna. Så det där är väl på riksnivå, men jag kan väl säga att jag har ju inga invändningar egentligen mot partiet lokalt, utan vi har haft ett bra samarbete och det funkar bra i alliansen, tycker jag. Det har varit ett bra samarbete överlag i alliansen och med de andra allianspartierna. Sen är det väl, som jag sa också då, att jag har väl tyckt så här att man ska inte låsa upp sig i vissa uppgifter hela livet. Det kan vara roligt att pröva något nytt.
Så vad är det för nya saker? Du har ganska fullt upp med alla dina grejer här.
Egentligen kan jag ju lägga lite mer tid nu på Seniornet till exempel. Ja. Eller på Lions. De ville väl... Lions kan ju behöva en ny kassör kanske.
Ja.
Inom ett tag. Så där, de har frågat mig tidigare, men jag har sagt att jag inte har tid nu.
Nej.
Så den där typen av uppdrag kan man väl tänka sig. Sen tyckte jag kanske gå med i fotoklubben till exempel.
Jaha. Just det.
Jag fotograferar mycket, men har aldrig
varit. Du har ju en trevlig blogg som heter karlolof.blogg.se.
Precis, den bygger mest på fotografier.
Ja,
men jag gör också lite samhällskritiska inlägg och sådär.
Ja, det är de jag läser.
Jo. Det är inte så många, men det förekommer.
Ja, för vi har en ganska bra fotoklubb också i Tyresö.
Ja, det tror jag. Mm. Jag har ju sett deras utställningar och så vidare, och några har ju också kontakt med Seniornet. Och,
precis. Vi håller lite kurser i Seniornet.
Ja, de har varit med
Lars Ternblad.
Just det, han känner du också.
Ja.
Han har hjälpt oss tidigare med kurser, och vi har en liten dialog om fortsatt samverkan med honom. Han är väl med i fotoklubben och annat. Ja, det där innebär ju då att jag inte längre är med då i den här lokala politiken. Men jag hörde att du också tänkte på att lämna det här området. Och kanske därför vi sitter här.
Ja, det är lite grann därför. Jag satt faktiskt sist nu i socialnämnden och tyckte i och för sig att det var väldigt intressant. Men jag blev väldigt stressad att sitta i socialnämnden därför att det är gigantiska problem egentligen för människor som... Alltså, resurserna räcker inte riktigt. Och då är det jobbigt att sitta i socialnämnden, speciellt opposition.
Mm.
Då när jag slutar och sitter i någon nämnd, då har man ingenting egentligen i kommunfullmäktige att prata om. Därför att det är ju lite grann det som är, att den som är insatt i frågan är ju den som går upp och pratar.
Mm.
Och många av de här frågorna som diskuteras i kommunfullmäktige, det är ju liksom, för att vara insatt måste man ju läsa typ 20 sidor, en utredning här. Och det, då blir man ju väldigt, vad ska man säga, jag tycker politiker idag hamnar väldigt mycket detaljfrågor. Därför att man är tvungen att svara på hur ska den här skolan vara eller hur ska den här grejen vara. Och när man då inte har någon detaljkännedom längre eller inte behöver sätta sig in alla grejer, så blir det alltså ganska tråkigt att sitta i kommunfullmäktige. Och sen finns en annan sak som gör att jag tänker hoppa av. Det är också att vi har väldigt många nya människor som sitter på en lista som vill upp.
Mm.
Och till nästa val, jag kommer bli 61 om nästa val. Då är det dags för liksom nya människor. De måste få träna på att sitta i kommunfullmäktige. Om nu det skulle bli ändrad majoritet.
Just det.
Så det är bra om många människor som är med i partiet också får vara med. Sen har jag faktiskt, jag kommer fortfarande lite aktiv inom partiet. Vi har nämligen en diskussionsklubb där vi bjuder in nya medlemmar. Och då diskuterar vi under fria former, det vill säga låter nya människor diskutera. Allt från integration till intern demokrati eller någonting sånt. Och det tycker jag är ganska kul att hålla på internt och backa upp de som är nya.
Mm.
Och jag har ju lagt motioner i kommunfullmäktige som handlar om att tonen måste bli bättre.
Mm.
I kommunfullmäktige. Och det har jag
sett.
Ja, det har påverkat lite. Men nu har jag en motion liggande som ska komma upp, som skulle kommit upp på förra mötet och eller förra mötet och förra mötet, men som tyvärr bordlades, vi hann inte igenom för alla är så debattsugna, så att klockan 10 har vi kvar halva dagordningen och vi har inte kommit till motionen ännu. Och den motionen handlar egentligen om att jag tycker att kommunen måste minska den onödiga administrationen som man lägger på väldigt mycket verksamheten idag, där lärare får mer och mer tid som inte är undervisningstid.
Mm.
Och att det blir, alltså kommunen själv lägger på massa saker med enkäter, alltså grejer. Till slut så, alltså det är sånt som en kommun kan påverka själv. Och den hoppas jag, när den har blivit behandlad, som jag hoppas den blir under december, då ska jag avgå.
Och vad ska du göra istället?
Ja, jag ska faktiskt
hålla på. Du håller ju på med Tyresradion.
Ja, exakt. Och sen har vi en massa andra, liksom, andra projekt uttaget. Jag är också engagerad i lite olika saker, men det viktigaste jag egentligen tycker nu är att vi får igång så här många fler programmakare i Tyresradion. För nu rullar ju Tyresradion ganska bra med olika personer.
Det kan man säga.
Så att jag kan säkert hålla kurs där på SeniorNet sen hur man gör radio. Det kan du också göra.
Några nya radio.
Ja.
Radioter eller vad man ska kalla det.
Och jag tycker egentligen så här. Det vi är ute efter i närradion, det är pigga pensionärer. Det är den bästa gruppen.
Det tror jag också. De har ju inte annat tid.
Exakt. De har
på tid. Dagtid.
Exakt. Det är det de har. Så att, sitter man nu hemma och funderar på vad ska jag göra, om man, så är det väldigt kul att göra radioprogram. Just.
Annars var ju även min ålder ett skäl till att lämna politiken, tänkte jag. Att jag kan inte hålla på hur länge som helst. Nu fyller jag 70 nästa gång.
70.
Jag tycker en lämpligt, ett lämplig siffra.
En lämplig siffra, ja, precis. Ja. Och faktum är att tack vare den här radion så kan jag ställa alla de här frågorna till dig, Karl-Olof, och stilla min nyfikenhet när jag läser ett Facebook-inlägg mitt i natten.
Just det. Så är det.
Ja. Nu har vår halvtimme gått.
Det.
Har du något mer som vi måste säga innan vi slutar?
Nej, jag tycker vi kan bryta här då.
Ja. Du får ava, som det heter.
Jag får göra av-annonsen. Mm. Du har lyssnat på Tyresradion. Och vi som har suttit här och pratat och som du kommer att höra då, det är Ann-Sandin Lindgren och Karl-Olof Strand. Och vi kännetecknas just nu då att vi är på väg ut ur Tyresös kommunpolitik.
Ja, två föredettingar.
Ja.
Som ni kommer kunna höra ännu mer av på Tyresradion.
Och själva tanken var att vi skulle berätta lite grann om varför och även uppmuntra andra, trots att vi nu lämnar, att ta över och fortsätta det här jobbet. För det är oerhört viktiga uppgifter
under alla förhållanden. Så vi ger plats till nya, nu förstår ni. Kastar in i Socialdemokraterna och Kristdemokraterna, för nu finns det lediga platser.
Vi behöver väldigt många.
Jättebra. Tack så mycket.
Tack så mycket.